Låt också så ska äga rum. Vi ber i ditt namn. Amen. Varsågod och sitt en stund innan vi ska lovsjunga och fira nattvard tillsammans. Jag har min par veckors tid ungefär mediterat över dagens predikan. Jag skulle kunna säga så här att den dag jag flyttar hem till Jesus ska hända att någon här bland oss fortfarande behöver man inte ha någon parentation, men man kan spela upp dagens predikan. För jag tror på något sätt att mitt komprimerande evangelium, så som jag har funnit det och upptäckt det, så det är det jag skulle vilja förmedla idag. Utgående från att det ska inte vara nattsvart, mörker, det ångest nu råder. Och jag tänker lite på änglar den sista dagarna. Jag själv en gång sett en ängel, var en mäktig erfarenhet. Men jag tänkte lite på änglarnas roll i himlen. De förekommer ganska ofta faktiskt, ett par hundra gånger så läser vi om änglar i Bibeln. Ängeln kommer ju och besöker både Zacharias, alltså Johannes döparens pappa, och sen Maria med de glada budskapen. Änglarna dyker ju upp, som ni vet, när herdarna är där ute och en stor skara, en här av änglar var där uppe i himlen. Och en ängel var ganska mäktig. Vi som kan de gamla testamentliga texterna så vet att på ett ställe så står det att en ängel kom och förgjorde 185 000 fiender på en enda gång. Och jag tänker på ett ställe i Uppenbarelseboken när änglarna mitt allt får för sig att nu är det nya sånger som ska sjungas. Och så står det så här, jag kommer snart till min poäng med det här, att lammet som blev slaktat, att det talas om Jesus, är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Det var nämligen så i himlen, genom alla år, jag säger inte att det har hänt de sista åren, men någon gång genom åren har folk lite klagat på att vi kör bara samma sånger. Ni ska veta att i himlen höll de på med en sång. Men så hände det någonting. Alltså helig, helig, helig Herren Sebaot. Höll de på att sjunga på där för full gas. Men så hände det någonting när Jesus, det här uppoffrande verket, äger rum på Golgata kors. Och det står att de sjöng en ny sång. Och här kommer det intressanta att de som slutar upp i den här kören, det är inte mindre än 101 miljoner änglar. Tänk en sån lovsångskör här på scen. Öronpropparna med då nästa gång. Och jag tänker att när det kommer 101 för enda gången i Bibeln där det dyker upp en sån stor skara änglar på en enda gång, då är det någonting speciellt som inträffar i historien. Det är någonting unikt, det är någonting mäktigt, det är någonting som vi behöver i alla fall lyssna på. Jag menar att man är ju så där på naturen, någonting har alltid varit på ett visst sätt och någonting ändrar. Då stannar man ju upp att, vad är det här? Och man har hållit på med de här seraferna som håller på och sjunger helig, helig, Herren Sebaot, eller helig, 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 Herren Sebaot. Och som mitt i allt så börjar en ny sång. Då tänker jag måste stanna upp att, vad är det egentligen som har hänt? Och det som har hänt är det lite det som jag idag skulle vilja tala om. Tre enkla punkter, tre evangelium rakt in i ditt liv. Och om inte här ger dig tro, hopp i ditt liv så avgår jag ikväll. För jag har en sån tro för att det här ordet som Herren, jag tror, har gett mig ska kunna uppmuntra dig, inspirera dig och förstå vilket hopp du och jag har i Jesus. Låt oss gå till Romarbrevet 8:31 framåt. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Och allt folket sa. Man behöver egentligen inte predika någonting, för det här är ju talat till oss väldigt starkt i bara texten. Men jag har tre små sanningar, och jag skulle vilja formulera mig på det här sättet. Det här livet tillhör dig när du är eller om du blir kristen. Det är det här du får. Och det första jag skulle vilja säga till dig idag, Gud är inte mot dig, han är på din sida. Paulus sa, om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Jesus kärlek till dig är så stor att han var beredd själv att dö. Men vi tar ett steg högre upp. Guds kärlek till dig, faderns kärlek till dig, var så stor att han var beredd att se sin egen son lida och dö. Vet ni om att det finns en bön som Jesus ber som inte blir besvarad? Och det är när han är i Getsemane. Så ber han till Gud. Fader, om möjligt, ta denna bägare ifrån mig. Den bönen ber Jesus till Gud. Och sen så tillägger han, men ske inte min vilja, utan ske din. Han bad under ångest, läser vi. Att om det bara var möjligt skulle Gud låta Jesus gå en annan väg än korsets väg. Jesus visste att hans liv, att gå korsets väg, skulle innebära tortyr, ensamhet, ångest och sist och slutligen död. Och en död på det mest brutala av vis som vi brukar säga här i församlingen, nämligen korsfästelse. Men Gud svarade inte på denna bön. Varför? Eftersom det fanns en så stor kärlek till människan, en kärlek för dig. Och jag tänker så här i början, att en stor missförståelse jag möter på när jag sitter och diskuterar med människor som du, att Gud på något sätt skulle finna glädje i att det går dåligt för människor. Ibland så hör jag människor som kämpar på och tvivlar och ifrågasätter det ena och det andra. Och man får den uppfattningen ibland att de tror att Gud själv är emot dem. Ja, men jag tänker på Hesekiel, och det är Gamla testamentet, Hesekiel 18 är det vers 23. Att finner jag någon glädje i en syndares död? Frågar sig Gud sig själv där. Nej. Jag visste inte, jag vill att hon eller han omvänder sig och får leva. Det kan vara vers 24 dessutom. 23 eller 24 där någonstans. Att Gud är inte mot dig. Utan han är på din sida. Det är det Paulus säger. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Och vi tänker så här så många gånger att gör vi bara massor med bra saker så blir vi med tur godkända av honom. Det är ungefär när jag skrev finska prov i högstadiet. Man hoppas att det går bra. Och sen när man blev frälst så bad man att det skulle gå bra. Men det är så ofta många gånger att vi tänker vi gör massor bra saker. Då mitt att förflyttas Gud från att vara mot oss och mitt alltså han för oss. En väldigt märklig gärningsbaserad teologi. Och jag är själv förälder. Och jag talar med många föräldrar i den här församlingen. Många med mig förvirrade föräldrar. Och jag har hört och sett med dem. Och de säger så här allihopa samma sak. Jag är beredd att göra vad som helst för mina barn. Man vakar nätter igenom då barnet är sjukt. Man tar extra jobb så barnet ska allt som det behöver. Och man är till och med beredd att hoppa framför en bil. Om det skulle innebära att barnet räddats från moment själv. Och det ljuset av detta du bör förstå innebörden vad det betydde att Gud såg på när Jesus dödens väg gick för dig. Inte var det lätt för fadern. Det står vi läser det på så många ställen vilken stor kärlek fadern hade till sonen. Det är inte lätt att se när ens barn går den här torterande vägen till döden. Och tänker in i faderns situationen när Jesus ber den här bönen. Fader, om möjligt, ta denna bägare ifrån mig. Alltså, låt mig slippa det här. Och fadern vet att han skulle kunna just där en gång och så skulle Jesus vara hem. Bort från lidandet. Jesus säger till och med på ett annat ställe att han i den här stunden skulle kunna be fadern om 12 legioner med änglar. 60 000 änglar skulle vara beredda att dyka ner, smätta ner människorna och dra upp Jesus till himmelen. Men Jesus väljer i kärlek till dig att vara kvar i ångest, i ensamhet och senare också i död, lidande och död. För kärleken till dig var så pass stor. Gud säger på ett annat ställe, eller Paulus, Gud genom honom i Romarbrevet 5, vers 8, att han bevisar sin kärlek för oss genom att han dog, lät Jesus dö medan vi ännu var syndare. Vad mera kan Gud göra för att visa att han är på din sida? Ibland funderar jag, Gud är bara mot mig, det är bara lidande och det elände och det ena och det andra. Men vad mera kan Gud göra? Genom att han har självmant tagit på sig dina synder. Han har självmant valt att gå ner på den här jorden i en mänsklig gestalt som en tjänare. Och ta alla människors synder på sig. På vilket sätt ska han kunna bevisa för dig mera att han älskar dig? Funderar jag ibland. Jo, men jag får inga bönesvar. Du får nog dem, men du märker inte av dem. Tänker jag ibland högt. Han är inte mot dig. Han är för dig. Han älskar dig med evig kärlek och han vill ditt allra bästa. Och som vi kommer att se sen, att genom att Jesus dog för dig så har du möjlighet att få det allra bästa livet du kan ha här på jorden. Vi älskar, säger Johannes, är det kapitel 4, vers 8, därför att han först har älskat oss. Det är ett grekiskt ord som finns en liten halvhumoristisk historia kring. För jag predikade om det här för ett antal år sedan, 10 år sedan eller något sånt. Och så predikade jag om det grekiska ordet agapesen. Och den grekiska förklaringen till det ordet är att den kärlek långt tillbaka i tiden som Gud har bestämt att han ska göra. På ett lite enklare svenska betyder det att han långt innan du fanns till så beslöt han sig för att älska dig och han kan inte ändra på det beslutet. Men lustigt var att när jag predikade om det här första gången i församlingen så gick det sedan några veckor så hade en åhörare tatuerat in det ordet på ryggen. Och det har aldrig hänt förr när jag predikade. Jag vill inte ha något större på något sätt ståndpunkt till den sorts aktiviteter, men det finns ju sämre ord att tatuera in än just det. Du älskar därför att han först har älskat dig. Gud är inte mot dig. Han är på din sida. För det andra, Gud är inte bara för dig. Han är också den som frikänner dig, om vi får punkt 2 på skärmen. För du är inte längre slav, för att Jesus har friköpt dig. Sen står det, vem kan anklaga Guds utvalda? Det vill säga, vem kan anklaga dig? Gud är den som frikänner. Du har alltså en försvarsadvokat som heter Jesus. och som försvarar dig inför Gud. Paulus säger tidigare i kapitel 3 att alla människor, alltså alla har syndat och saknat härligheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att det är friköpta av Kristus Jesus. Då du får ett paket eller någon annan otymplig försändelse från posten som du måste hämta ut, så kommer det oftast hem, eller nu för tiden kommer det via mobilen eller via nätet, ett sån ankomst, sån här avi som du ska på något sätt visa upp sen där i posten att du får ut paketen. Och är det så att du inte på något sätt ska ha möjlighet att hämta det, någon gång låg jag i covid, så jag måste skriva en så kallad fullmakt som jag gav till någon annan person som i sin tur då hämtade ut det paketet från affären. Och när han for till affären med min fullmakt, så stod det, så kommer han dit så som det var jag som var där. Om ni hänger med. Och den lilla poängen skulle jag dra därifrån, det är att för att du ska komma in i himlen så behöver du ha en himmelsk fullmakt. Du kommer inte dit på något annat sätt. Men det som är så fantastiskt när du blir kristen, eller när du är kristen, så har du en himmelsk fullmakt med dig. Och då kan du ha tröst i de orden där Paulus, eller där, ja, Paulus säger att vem är det som anklagar det utvalda? Alltså dig. Gud är den som frikänner. Gud är den som ger dig en fullmakt, och det enda sättet du kan komma in till himlen, det är att du har fått den här himmelska fullmakten där det står att jag, Jesus, intygar att den här människan tar emot syndernas förlåtelse. Det finns inget annat sätt för en människa att komma in till himlen än genom korset. Det grekiska ordet som Paulus använder i just det här friköpa, det är samma ord som användes för att köpa en fri en slav. Och nu är det kanske lite så märkligt, man kanske håller inte på med så jättemycket slavhandel idag, tack och lov. Men på den tiden var en slav, den gick mellan olika ägare. Så hade den en slavhandel där på marknaden, skulle någon för det vanliga priset är ju 30 silvermynt. Det kommer vi ihåg att det var det Jesus blev förrådd, den summan, priset för en slav. Men en slav blev friköpt, så hade också den nya ägaren möjlighet att han behövde inte behålla slaven, utan han kunde, om han så önskade, sätta människan helt fri. Om han betalade summan då till den andra ägaren. Och det är det grekiska ordet som Paulus använder när Jesus har friköpt dig. Du har varit slav under djävulens våld, under mörkret. Men när Jesus kommer och friköper dig, så tar han dig, greppar tag i dig, rycker dig från fienden och för dig in i frihet. Fri från mörker, fri från elände och fri från allt vad den världen har att erbjuda. Och det är det vi tror att vi ibland behöver påminna oss om, vad det är att vara friköpt av Jesus. För han har nämligen fullständigt och fullkomligt friköpt dig. Hallå? Det finns ingenting kvar att betala av skulden. Jag menar, någon av oss kanske har banklån. Eller kommer ha banklån någon gång. Och när man fast i en sån lånens skuld, så vet man att den månaden någon gång så måste man varenda månad ha en så kallad amortering. Då pengar far bort och man suckar och stönar lite över räntor och så vidare. Men så kommer en dag någon gång där den där skulden är helt fri. Och jag måste kanske tala med äldre bröder och syskon här inne som har en sån frihet som de just nu finns i. Men jag tror ju mig tro att det är en ganska skön känsla när den här lånet, skulden mitt i allt, är borta. Att man vet inte att man varenda 25 eller 31 eller 4 måste betala någonting. Utan det är helt borta. Och jag skulle önska att någonstans skulle du förstå vad det handlar om, vad Jesus har gjort med dig. Att han har friköpt dig från syndens förbannelse. Han har inte friköpt dig från syndens konsekvenser. Han har inte ens, alltså det betyder inte att du mitt allt slutar synda. Vi ska ju inte synda som kristen. Det är ingen bra hobby som frälst. Men när vi är friköpta från syndens konsekvenser så betyder det att de har ingen makt över dig. För en gång var du under djävulens våld. När Jesus friköpte dig så tog han dig från djävulens våld och flyttade över dig till hans sida. Och jag ska försöka måla upp det ännu mer. I Bibeln användes en term om djävulen som anklagaren, åklagaren och anklagaren och så vidare. Att när du är med djävulen, alltså utan Jesus, så har du en anklagare som anklagar dig dag och natt, står det i Bibeln. Men när Jesus tar tag i dig och du blir kristen, så flyttas du för det första bort från anklagarens bänk och du kommer till en försvarsadvokat som aldrig hela livet, hela världshistorien har aldrig förlorat ett enda mål, nämligen Jesus. Alltså någorlunda bra försvarsadvokat har med sig. Alltså du slutar inte bli anklagad. Djävulen håller ännu på med dina lögner. Fast du är frälst på nytt född och talar i tungor och har döpt dig, tänkte sig tre gånger, men tror vi inte på att räcka med en gång. Men fast du kämpar med synden, fast fienden försöker få in dig tankar och få dig att må dåligt och tycka att du är värdelös och så vidare och så vidare, så har du en försvarsadvokat. Och ibland funderar jag, kära vänner, lyssna på mig. Ibland funderar vi, ska vi sluta lyssna på anklagaren och lite mer på vår försvarsadvokat? Jag vet inte hur många av er som har ett brottsregister som jag anskaffade lite av innan jag blev frälst. Inte så mycket. Men när man, jag har inte varit där, men när du är i rättegången, så säger de många gånger att det är bäst om du håller värre saker på din ryggsäck inför domaren. Ibland är det bäst att du inte säger så jättemycket den stunden. Och absolut säger de åt dig, skaffa dig en bra advokat. Varför det? Jo, ibland kan det vara bra att ha någon annan som för din talan. Och det är det som är fantastiskt. När du blir kristen så har du en som för din talan. Dels så pulveriserar han sönder och åklagaren i atom- och molekylär form. Men sedan kommer det fina som vi kan i 1 Johannes 2, vers 1. Att, det skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så ska ni veta det att vi har en som för vår talan inför Fadern, nämligen Jesus Kristus och han som är rättfärdig. Halleluja. Jag tänker så här att nu är det bättre att gå från mörkrets fria punkt 1, flyttas över till Guds rike punkt 2 och dessutom ha en som numera pratar inför Fadern. För min skull. Vem är det som anklagar? Gud är den som frikänner när vi lever med Jesus. Och nu är det en oerhörd lättnad som kristen att vakna upp varenda morgon och veta att vi har en Gud, han som håller på och frikänner oss. Vi behöver inte gå med angst, ångest, för vi vet att vi har världens bästa försvarsadvokat i Jesus. Han har aldrig någonsin förlorat ett enda mål. Han har inte sökt arvod heller. Det är bara att du behöver ge ditt liv till honom. Du har en åklagare i fienden. Men som kristen har en försvarsadvokat i Jesus. Det är inte så konstigt att evangelium betyder de glada nyheterna. Alltså det är gott. Jesus säger det i Lukas 4. Att jag kommit till er för att förkunna nådens år. Och så rabblar han upp det här profetian då från Jesaja. Där han på något sätt får predika ett glädjens budskap, står det. Jag menar, jag är lite så repetitiv av mig idag, men jag tar det än en gång. Att nu borde man ju bli lite glad när du varit här. Du är anklagad och du har en som dag och natt håller på att peka finger på dig. Och säger din framtid, den är sen i eldsjön. bort från all glädje. Du ska vara ångest, du ska vara deprimerad. Hela ditt liv går åt skogen. Allt går åt skogen. Och skogen är också nedhuggen. Alltså det är bara mörkt och dåligt överallt. Och det är ditt liv. Och så kommer någon utan att du försenar det, tar dig från mörkrets rike, förflyttar dig in i ljusets rike, där du blir född på nytt, blir fylld med den heliga ande och till och med gör en pirouett i den heliga ande ibland. Och dessutom känner du att du är frikänd och har någon som för din talan inför fadern. Du behöver inte vara rädd för framtiden, för Jesus är din framtid. Och han för din talan inför Gud. Och hör på det ordet, jag tror det är Johannes 6:37. Han säger så här, Jesus, att de som kommer till mig, de ska aldrig någonsin visa ut. Jag gillar bättre den gamla översättningen, använder ordet kasta ut. Att när du kommer till Jesus, bör du inte vara nervös att han lämnar dig på måndag morgon. Nej, för Jesus säger att de som kommer till mig, jag kommer aldrig att visa ut dem. Jag kommer aldrig föra bort dem. Utan jag kommer hålla tag i dem. Så som det vore mina egna barn. Du är friköpt av Jesus. Och han håller dig kvar hos honom. För det tredje och sista. Du kan inte förlora. För Gud har redan vunnit för dig. Paulus rabblar upp allt, en hel hög med jobbiga saker. Och han säger på något sätt att inget ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus, vår Herre. Jesus, jag brukar tala ibland med människor som kämpar med lite tvivel. Det är helt okej att kämpa med tvivel, så länge man pratar med någon om det. Men jag brukar uppmuntra och utmana folk som kämpar med lite tvivel ibland att undersök en sak i den kristna tron. Och det är, har Jesus uppstått från de döda? Dels för att det finns extremt många härliga argument för att han har gjort det, men samtidigt om han inte har gjort det så faller hela vår tro omkull. Så säger ju Paulus, inte jag som säger det. Paulus säger det i 1 Korintherbrev 15, är det där i början av versen någonstans, 3. 4-5 någonting. Och han säger i slutet också att om inte Jesus skulle ha uppstått från de döda så är vår tro meningslös. Och vi skulle ännu leva i våra synder. Att har inte Jesus uppstått från de döda så det är onödigt att vi är här ikväll. Onödigt att vi ordnar uprising, Israelmöten, seniorsamlingar och så vidare. Om inte Jesus har uppstått från de döda. För då är vi ännu kvar i våra synder. Men vi vet ju det. Och vi har märkt det. Att Jesus har uppväckt från de döda. Han har uppstått från de döda. För jag tänker så här då. Två små poänger. För om Jesus har uppstått från de döda. Så har han både besegrat synden och döden. En gång för alla. Hela vår kristna tro står och hänger på om Jesus har uppstått från de döda. För genom synden kom döden in i en människas liv. Döden regerade fysiskt men också i din relation med fadern. Synden är som en mur som gör att du lever i isolation från fadern. Människan har genom religion trott att man kan ta bort den här muren. Man kan skapa en egen frid. Människor har trott att bara vi är fina och duktiga och följer någon moralisk kod så fungerar livet. Men det fungerar inte. Enda sättet tror jag och är övertygad om att få bort den här muren där du går via korset och låter korset rasera den här muren som skiljer dig mellan Gud och Fadern. För tack vare Jesus eviga seger på korset så är muren röjd ur vägen. Det är därför Paulus ganska triumfartat kan proklamera ut de här sista versen i kapitel 8. Att jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma. Varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ingenting kan skilja dig från Guds kärlek. Vi behöver göra en distinktion dock på att skilja är inte alltid känslomässigt baserat. Det kan ju kännas så. Det känns så för mig ganska ofta att det inte, man skulle vilja att det kännas mera. Samtidigt anser jag att en mark som församlingen och kyrkan behöver återta ännu mera är att erbjuda Guds möten till människor som behöver erfara Gud. Du ska inte vara rädd att lägga händerna på folk och be ner Guds kraft i oväntade situationer. För vi behöver ge de här gudsmötena till människan. För gudsmötena, det blir oftast en mänsklig, på något, ett mänskligt bevis på att Gud älskar just mig. Så jag tror vi behöver ännu mer höja den andliga temperaturen och ge Gud ett större utrymme att göra saker mitt ibland oss. För att bevisa människan 2024 som snart blir konstigt nog, snabbt nog, 25. Att Gud kan möta människor idag. För annars tror vi inte på det ordet som vi just läste. Att ingenting ska kunna skilja oss från Kristus Jesus. Det betyder att var du är, hur du än har det, vad du än gör, som på nytt född kristen, så har du alltid en tillgång till en faders relation. Och Gud vill möta människan. Jag är fullständigt övertygad om det. Och har du inte mött Gud på länge, jag skulle vilja att du bara är frimodig ikväll efter nattvarden. Låt mig, om inte någon annan, och finns alla andra förberedare mycket bättre på det här, men låt nu någon i alla fall lägga händerna på dig och får jag utmana dig över. Kanske du tvivlar på om Gud finns. Låt mig då utmana dig. Låt mig få sätta händerna på dig och överbevisa dig för att Herren finns och han älskar dig. Vi måste, tror jag, ge lite mer utrymme för den heliga ande som verkar genom sin församling, genom de på nytt födda troende som vi har ändå den heliga ande i oss. Anden manar för fadern. Det står i tidigare kapitel 8 i Romarbrevet så. Att vi har en helig ande som manar också, eller vädjar är det rätta ordet, vädjar inför fadern. Så vi har både Jesus som vädjar och vi har anden som vädjar. Det är en ganska bra sådär teamwork där. Två som vädjar inför fadern för dig. För det finns ingenting som kan skilja dig från Gud. Inga dåliga dagar, inga mänskliga misstag eller något annat kan komma att förstöra den relation Gud vill ha med dig. Alla hinder blev besegrade på Golgata kors. Observera att Paulus säger inte att alla problem försvinner när du blir kristen. Jag menar, en av mina böcker kommer att handla om mina problem jag haft som kristen. Men jag är samtidigt viss om, mitt i mina stormar när jag upplever att Jesus sover på båten, så upplever jag att de stunderna där ödmjukar mig inför fadern. Och låt mig nu ge några små tips här mot slutet. Första tipset, ödmjuka dig. När du upplever att det stormar alldeles för mycket. Tips nummer 2. Ta hjälp från någon annan vars liv för tillfället inte stormar. När det stormade för lärjungarna, de var rädda att de gick under, så väckte de Jesus. De tog hjälp av någon annan. Och det kristna livet är inte tänkt som så att det ska klaras av ensamt. Det behövs till och med någonting mera än den heliga ande. I alla fall när jag läser min bibel. Så inse nu det. Ödmjuka dig inför Gud. Ta hjälp av andra människors liv. Så kommer du märka att ditt liv, det kan gå segerrikt fram. För Gud vill genom dig att Guds rike ska gå fram här i Vasa i vårt land. För det är klart det finns utmaningar. Jag menar, vi får bönämnen in hit varje vecka. Och det som Lene bad för här tidigare bevittnar ju det bara att det finns hemskheter som drabbar oss. Och Paulus, jag vill notera det än en gång och betona det ännu mera, att Paulus sa inte att dessa saker försvinner. Men han säger, i allt detta så vinner vi en överväldigande seger. Och då är det ordet jag nämnde förra gången jag stod här och hoppade omkring. Hypernikao, det grekiska ordet för överväldigande seger. Det vill säga, jag brukar säga så här, den seger där du vet hur slutresultatet ska bli långt innan matchen är avgjord. En överväldigande seger. Jag menar, Jarro spelade mot Sundom IF på 90-talet i någon cupmatch. Sundom förlorade 12-1. De flesta visste när det var 15 minuter kvar att Sundom klarade inte av att vända den här 11-måls underläget. Och den sån, och det är lite mera sån seger som finns på ditt liv när du är med Jesus. Du vinner en överväldigande seger, men du bör ta dig till korset. Och kära vänner, ibland kan dina steg vara för tunga, så du behöver säga till någon syster eller en bror eller en vän eller en ovän, bär mig till Jesus. Den lame mannen som blev helad, ni kan det, det är Lukas 4. Hur blev han helad? Folk bar ner honom genom taket. Fyra män. För att vi ska möta Jesus ibland så krävs det att någon bär oss till Jesus när våra egna ben inte orkar bära oss. Och det är helt okej att det är så ibland. Var inte så högmodig att du inte vågar ta hjälp av människor när ditt liv är förlamat. För du kan gå miste om Guds möten. Tänk om de här fyra människorna inte ska bära honom till Jesus. Ska han fortsatt vara lam? Men nu hade han fyra trosstarka individer som sa, hör du, nu drar vi dig till Jesus. Och sen rymdes de inte in genom huset, så de tog övre vägen. Och ner genom taket firade de honom. Och Jesus såg på mannen och såg tron. Han sa, han såg inte bara tron hos mannen, han såg hos vännerna. Så han tron. Och jag vill aldrig, du ska aldrig förminska betydelsen i vad en god uppmuntran, ett gott meddelande kan betyda för en annan människa. När du är med och bär en människa till Jesus vars egen kraft har tagit slut. Förminska aldrig den betydelsen, kära vän. Och kom ihåg att vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande i våra svagheter, utan en som blev frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. När jag läste genom Lukas idag så identifierar jag, eller läste, jag fastnar för det här när Jesus blir frestad i Lukas 4. Och så står den, han har motarbetat då fienden, och det är ett bra tips om du vill motarbeta fienden, lär dig bibelord, för det var så Jesus höll på. Men sen står det en intressant sak, att när Jesus hade då motarbetat fienden med hjälp av Guds ord, så står det att han lämnade honom för en stund. Det betyder att fienden kom senare tillbaka och försökte motarbeta Jesus. Här på jorden så har vi en troskamp. Efesierbrevet 6:10-12 säger att vi kämpar inte mot 10. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot alla de här furstar och väldigheterna och allting som svävar på här. Så länge du går här på jorden kommer du vara utsatt från fienden, försöka trycka ner dig, pressa ner dig, sätta på dig ok, ryggsäckar, depressioner, till och med andra hemskheter. Han kommer anklaga dig och tycka att du är värdelös dag och natt. Och du säger bara en sak ibland, håll ut och för dig nära Jesus. Hur länge, frågar sig de lidande martyrerna i uppenbarelseboken, ska vi hålla ut? Hur länge? Och svaret kommer från himlen, en liten stund till. Och mitt hälsning till dig till sist, håll ut en liten stund till. Ge inte upp. Jesus är med dig och han älskar dig. Och detta är evangelium. Sätter vi på här som sista bild. Gud är på din sida. Han har friköpt dig. Han vann din strid. Vad behöver du göra? Du behöver ta dig till korset och uppleva det här. För du kan inte heller uppleva de här tre sakerna om du inte för dig till Jesu kors. Gud är på din sida, han har friköpt dig och han vinner striden åt dig. Ska vi be. Tack himmelske Fader, Herre, att vi var dömda, Herre, förtappade och vi var som vilsna får. Men du, Herre, i din stora nåd, Herre, har inte bara valt att ge oss möjligheten att bli räddade, utan det står också att du har uppsökt det som var förlorat.